Och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av biblioteket i Rebbetua Röd. Hallå kära kollega.
Hallå kära kollega.
Ja, vi är tillbaka med film idag. En 70-tals klassiker.
Som heter... fast vi spelar inte in någon film själv. Vi har lite tekniska svårigheter. Så att...
Ja, film är pausat. Film är pausat.
Back to basic så att säga.
Back to basic. Och det tror jag de flesta... är glada för eller någonting, jag vet inte, men vi är glada för det i alla fall, för det är lite mindre jobb.
Och, ja, alltså huruvida man checkar in och lyssnar på oss för vad vi säger, hur vi ser ut. Jag lutar då till första.
Ja, men jag tänker att det finns någon där ute som tittar på oss och tänker, åh jävlar vad stiliga män. Men jag tror de flesta är nog för bara, de har inget annat bättre för sig än att lyssna på oss, så att...
Det vore inte procenthalten. Kanske en person någonstans i,
ja,
Bänksveden.
Jag tänker vi vill inte gräva i det, för det kan vara jobbigt för självförtroendet. Så att jag tänker att vi håller det som en sån här liten eterisk... Så,
kommentera inte på detta, kära.
Nej, det här får ni absolut inte kommentera på. Det här lämnar vi därhen. Men ja, vi är tillbaka då med... och det hade ju varit så fantastiskt kul att kunna lägga den här som en liten vignett-trudelutt på den här... avsnittet, men det här skulle ju vi skulle få världens copyright strike på oss om jag la upp Deliverance och Dueling Banjo musiken, ja, för den är ju väldigt, väldigt så liksom känd.
Ja,
så.
Alltså i början av filmen, jag kollade ju via en liten Google-apparat,
ja.
Google Play, där stod det uttryckligen nere i textrutan, Dueling Banjo är jättetrademarkat av Warner Bros eller vad det var.
Mm. Så att, nej, där vågar vi inte ens ta en enda liten ploing, utan det får vara liksom... Ni, jag tror de flesta vet ungefär hur musiken låter, och gör ni inte det så finns den överallt. På YouTube och så, Spotify. Och det är, jag har faktiskt ägt soundtracket en gång i tiden på CD. Och det är massvis med musik där som inte är med i filmen. Utan i filmen är det ju faktiskt bara med huvudtemat i lite olika varianter. Men den här skivan är en riktigt bra banjo-skiva. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men den hette nog typ Dueling Banjos eller sånt. Fantastisk bluegrass-musik.
Är originallåten av så att säga, filmen, eller har den någon historia?
Ja, men det är den. Den är skriven av, nu har jag tappat namnet, satte mig på pottkanten.
Jag vet att du känner ju till bra banjospelare. En liten banjo.
Ja, precis. Det är min lilla konstiga, udda specialitet. Nej, jag vet inte faktiskt. Jag kommer inte på nu här. Men jag tror den är skriven för filmen. Och har jag fel på den punkten så, ja, det kan ni kommentera faktiskt.
Ja, men något som, där får ni också kommentera, något som förvånade mig, jag hade ju inte sett filmen tidigare utan Nej. Bara just den här scenen, eller delar av den här banjo-scenen, det är att den kom i början. Jag hade liksom väntat mig att den skulle vara efter någon lite äventyr och så, utan det är nästan första, vadå, 15 minuterna eller så.
Och den är ju faktiskt totalt betydelselös för filmen, den har ju ingenting med filmens, det är bara sätter stämningen och atmosfären och ambience och så vidare för att man ska veta var man är någonstans i världen.
Ja, vi kan gå in på analysen redan.
Ja, vi kan ju sammanfatta filmen lite kort kanske, bara, jag tänker jag kan göra det. För de som inte har sett den och missat denna filmen. Det är en film från 72 av Borman, en rätt väldigt känd regissör. Bygger på en novell vid samma namn som kom några år innan. Den är ju, handlar ju om ett gäng herrar som i manlig anda ska ge sig på bara för att de kan och för att det är sista chansen. Paddla kanot i en, på en flodsträcka i Appalacherna. En flodsträcka som ska höljas med vatten därför att det ska byggas en damm på samma plats. Och då tänker de, då passar de på lite manligt äventyr, fyra män, och ges ut och ska paddla kanot. De är lite olika karaktärer, de här herrarna. Det är dynamiken i berättelsen, att det är väldigt olika typer av män. Liksom. Och de ges ut och paddla kanot och lokala människorna på platsen är lite speciella. Det är ju det som är också väldigt känt från den här filmen.
Ja, de framställs ju lite som att de delar en gen ungefär. Så
att... Ja, och det är ju ingen hemlighet att den här biten med detta har mottagits lite sådär kluvet av folk genom tiderna. Att vissa har ju tyckt det var fruktansvärt att skildra människor i södern så här hemska. Liksom. Att,
skulle du säga att det här är början på... Jag tror jag läste det någonstans, att det här var den första filmen som riktigt gjorde det filmiskt, att de skapade den nidbilden, även om den kanske fanns i samhället övrigt.
Och är det en nidbild? Det är en annan man kan ta upp här. Det är inte så säkert att det är det, för det finns nämligen fler skildringar av den här världen ju, som faktiskt är ganska lika, både fiktiva och dokumentärmässiga. Att folk är Att folk bor uppe i bergen och är lite speciella, så att säga.
Ja,
det vet vi. Alltså, det är ju sant.
Där ja, jag kommer att tänka på den här familjen. Jag vet inte om de var speciellt dumma i huvudet eller så, men som var blå, för de hade tydligen någon gen som... Eller om de åt kolodat silver eller både och.
Ja.
Det finns ju liksom... Jag har hört en del historier om släktfejder som pågått i typ 300 år för att någon sköt någons häst eller något.
Ja, precis. Och det är ju ingen rök utan eld. Så enkelt kan vi sammanfatta angående nidbilder här, att det här är ju väldigt isolerade trakter i sydöstra USA, där det är långt till storstäderna och långt till, vad ska vi säga, den vanliga, mer...
Vi kan väl säga att Kukulurpolen är väldigt, väldigt bred, men inte så djup.
Ja.
Det är tvärtom, väldigt liten, men väldigt djup.
Ja, precis, jag fick inte ihop genetiken där, men ja, det stämmer.
Det föreligger ej att man hittar en partner långt bort.
Nej.
Så ofta. Det var tvärtom inte historiskt nu kanske, men inte då.
Precis, och jag skulle vilja säga att det fantastiska med hela den här mountain-kulturen, det är att det faktiskt är en riktig kultur. Det är något så, ibland hör man ju folk raljera om att USA har ingen kultur. Jo, det har de. De har till exempel det här. Det här är en väldigt distinkt kultur som du inte ser i så många andra delar av världen. Eller jag skulle säga att det är inte någonstans i världen om du ser en kultur som är så, alltså som påminner om denna. För att det är en väldigt mycket fokus på familj och musik och hembränt och språk och dialekt. Är ju, alltså det är en distinkt kultur helt enkelt.
Ja, du fick ju med filmer på ungdomar där som berättade om sitt liv ute i Sotebushen.
Mm. Ja, nej men alltså det är precis. Alltså det finns ju massvis med fantastiska dokumentärer på YouTube där man kan åka och se verklighetens moderna Appalacherna och sånt. Och det är ju liksom, det är en speciell plats, får man säga. De är distinkta. Och så är USA egentligen hela på det viset. Det är fullt av olika, väldigt distinkta platser. USA som ett land är ju kanske den... Det är som att beskriva nästintill. Näst, inte riktigt. Men det är lite som att beskriva Europa som ett land. Det är ganska stor skillnad på platser i USA.
Ja, det ser man ju nu i presidentvalet.
Ja.
Stora skillnader mellan moderatväljare från Fjomp, Kalifornien och hardworking rednecks som röstar på Trump. Ja, nu förenklar jag, kära lyssnare, men det är lite så faktiskt.
Så är det ju. Så det här är ju miljön och, det här, och, då ska vi, och den här filmen är då också 50 år gammal, så den spelar sig liksom när det ännu var mer kanske tydligt distinkt skillnad mellan nord och syd. Och det är också en skillnad som syns i att det här är ju 70-tal. Det är ju när ekonomin börjar rasa i södern också. Den här gruvekonomin, så att säga. Det är ju
ganska det förklarar kanske en bild jag såg i slutet av filmen. För du sa ju till mig att den här filmen har... Jag blev förvånad över att det var mycket djupare än jag trodde.
Ja,
och i slutet, när de åker efter sin lilla resa, kommer in på mig sen, då åker de förbi någon sån här gruvetag där de håller på att dumpa saker i vattnet. Kan man se det som en symbolisk shout-out liksom?
Alltså hela filmen är ju en sån här diskussion om förändringen som sker i USA, där det här 50-tals, 60-tals, vet, allting bara exploderar ekonomiskt och allting är så amazing. Och sen kommer 70-talet och ekonomin rasar, oljepriset kraschar och så vidare. Och kol och sånt börjar ifrågasättas. Det syns ju. Alltså redan, det syns tydligt på 70-talet. Sen har de ju aldrig återhämtat sig från det. Det har ju varit... rätt illa i den här delen av världen ganska länge, liksom, på den punkten.
Men det blir ju också, om vi ska, nu är det jag som har berättat det, men ändå, om vi ska komma tillbaka till filmen så blir det rätt illa också. De träffar på med en par riktiga, vad ska vi säga, monster-redneck som våldför sig på en av
deltagarna. Det är en ikonisk scen, om man kan säga som en sån sak. Den är ju väldigt berömd, den scenen. När den kom, när den scenen kom så var den extremt kontroversiell och det ropades jättemycket om att förbjuda.
Jag tänker mig. Squeal.
Ja, för ingenting liknande har någonsin, alltså på riktigt sätt, alltså det är liksom då en homosexuell våldtäkt, så kan man ju säga, om man beskriver det lite förenklat. Men det är ju det, och så det är så mycket i den grejen som var väldigt kontroversiell. Och jag vet också att skådisen som spelar han som blev våldtagen, Han möttes av rätt mycket jobbigheter efter detta också.
Jaha,
okay. I hans karriär. Att det han har associerats med att han var den som tillät sig så i en scen göra det. Men samtidigt är det många som naturligtvis har hyllat honom för att han vågade spela en sån människa som blev ett offer för en våldtäkt. Liksom. En man som blev våldtagen av en annan man. Den är känslig den i en machokultur som du sa.
Iberkristen i USA, de har ju fortfarande problem med homosexuella en del avdelningar. Rätt många.
Så att den där scenen, den kan man ju då skratta åt och tycka är lite speciell. Alltså så, men samtidigt, den är ju brutal och sätter du den i kontexten när den skedde och bara funderar på det så inser du att oj, den här scenen, den slog hårt liksom. Den var ingenting tidigare någonsin setts på det viset på en stor...
Jag tror ju, en av teman jag ser i filmen är ju just det här City Boy versus den här clashen mellan civilisationerna, du vet, norr och syd och allting. Tror du den här våldtäkten är slags spiken i kistan där verkligen liksom titta så kanske, det kommer att bli en slags prenumission så att säga.
Ja, jag vet inte, eller han behövde kanske bara när han skapade berättelsen, författaren, en någonting som bara var riktigt så, alltså så att man skulle rycka till, alltså lite en showstopper.
Ja, för den började lite långsamt. Jag hade ju väntat mig, jag hade ju hört liksom Squeal, jag hade ju sett det där klippet och hört lite Squeal Like a Pig, men jag hade trott att det skulle vara en slasherfilm där man bara, nej. Och så i 45 minuter så pågår det osättligheter. Så var det inte alls. Första halvtimmen händer det gjort ingenting förutom att det byggs upp lite.
Första halvtimmen är mycket, då sitter de ju herrarna kring lägerelden och diskuterar prepper, saker och överlevnad och framtiden och tankar
livet
om
och...
Yeah, men alltså
är systemet värt att leva i? Speciellt den unge Burt Reynolds, säger Lewis som han heter i filmen, är ju väldigt sån här prepper, vi ska tillbaka till naturen och...
Ja, men han är en alfahane som drömmer om att civilisationen ska falla så att han fick visa sig vad han är bra på. Liksom. Det är det han drömmer precis. Vilket då är intressant hur den här filmen ändå har så mycket karaktärsutveckling liksom, på många punkter på den här biten. Den har ju det jättemycket med hur folk, vilka resor de gör, alla inblandade här.
Ja, det är verkligen en... Jag såg någon som kallar den för en klassisk en Heroes Journey som de brukar prata om Star Wars. Ja. Det är det verkligen. Man ser en massa... Jag skulle säga att Ed är den som går längst, för han får ju ta tag i saker och ting framöver. Och i någon mening ta över alfahannens roll, det är väldigt stereotypiskt. Stereotypiskt, vad heter han, den här... skitsamma, det kommer direkt från sagorna kan man säga, eller myterna. Mm. Han liksom stiger upp och blir man i något slags kontext.
Ja, alltså för ibland är det ju så där, ibland kan det bli ett självändamål att man ska ha en karaktärsutveckling i berättelsen, för annars är det inte bra. Men den här filmen har jäklar i det karaktärsutveckling åt alla möjliga håll. Från uppåt, neråt till alltihopa. Jag menar, man ser ju han, alfahanen, att han blir ju alldeles bräcklig. Det är ju en liten spoiler, men han blir ju skadad i filmen. Och bryter benet. Och han blir ju helt hjälplös och ganska ömklig under detta. Fullständigt så. Piper och kvider till och med lite grann och så. Han tappar ju en massa pondus i det läget lite grann.
Ja, men jag tycker det var förutom personlighetsutveckling och någon enstaka scen när de klättrar upp för ett berg ganska osannolikt smidigt, så var det ju förbannat realistiskt i stort sett allt som hände. Jag menar,
men det är ju signum.
Varje människa, de reagerar psykologiskt rimligt, de har ganska rimliga utvecklingar av person. De har väldigt fin serie i slutet där när de sitter kring ett bord efter alla bedrövelsen. Och en bryter ihop, varpå det lokala folket. Och de är ju också rednecks, fast de visar sig vara... De bara, nej, nu ignorerar vi det här på ett snällt vis och börjar prata med en stor gurka istället. Det var liksom en mänsklighet där mot slutet.
Ja, visst.
Och det står i funkar nu. Elefanten i rummet liksom.
Ja, men att de som sitter där vid bordet, det vill jag påpeka då innan du springer vidare, det är att det är också riktiga lokalbor. Det är inte skådisar.
Nej, jag vet, du sa det att de har...
Ja, det är lite häftigt. Så att de har ju en del riktiga människor med sig. Alla människor är riktiga. Men alltså att de är från platsen som fick vara med och spela in scener. För att han ville fånga den här riktigt genuina känslan som du inte riktigt kan göra med en skådis kanske. Och det funkade bra. Visst kan man känna av det när hon säger repliken om gurkan. Men samtidigt är det som hon sitter och berättar det för filmteamet lite grann. Så det blir ändå äkta. Liksom.
Det kanske hon gjorde. Jag vet inte hur de spelade in. Ja. Men det är i vart fall imponerande foto med, vad heter det, speciellt i vattnet när de håller på forsränden. Det är ganska snyggt.
Jag
tror det var 70-talet.
Filmen är, men det är en sån här grej som många människor tror att vi har blivit bättre och bättre på action och specialeffekter och sånt. Men faktum är att om du tar 80-talet och framåt, som är mycket actionfilmer, så ökar också influensen från försäkringsbolagen. För då börjar de kicka in och kräva mycket mer stuntmän och mycket mer säkerhet och så vidare. Så om du tittar på lite äldre filmer, de här actionsekvenser, så är de oftast inspelade på riktigt. Och man häpnas över att det där, alltså jag tänkte på det nu när jag såg om den, jag har inte sett den på många år, men när jag såg den nu, alltså de åker ju verkligen i en fors rakt ner där det är faktiskt i plåtkanoter och det här eller aluminiumkanoter, och det är ju farligt. Alltså det där är inte alla i Hollywood idag som skulle gå med på att göra. Tom Cruise skulle göra det, för han är ju en dåre och vill göra alla stunts själv. Men
ja, Jackie Chan kanske, han har inte inbrutit.
Men det finns gott om skådespelare som inte, och de skulle dra sig jättemycket och de skulle helt enkelt spela in det här med en green screen eller någonting, vet, studio fejkat eller någonting sånt där, mycket. Så det är ju så, och det är det jag älskar med såna här filmer, när eran, du vet att om det inte syns jätteuppenbart att det är fake, så är det på riktigt. För de kan inte göra bra specialeffekter, alltså är det på riktigt. Så att, ja.
Men vad skulle du säga, förutom den här clashen mellan två olika delar av USA, är det liksom, och jag skulle vilja hävda att det också är en film om en ganska brutal hjältesresa liksom. Ser du något annat tema i filmen?
Det är ju manlighetsfrågor. Den dyker ju jättemycket upp om som ligger där under ytan hela tiden. Vad är manlighet? Vem är manligast? Vem är, alltså alla sådana skumma grejer. Alltså, och då tar man ju till och med in den här biten då med den här våldtäkten liksom, som en riktig sån grej för att se om hur folk reagerar på detta. För det är liksom det mest ultimata, det är liksom, vad ska man säga, det är det mest. Vad kan du göra för att plocka ner en mans manlighet totalt? Ja, våldta honom. Det är ju faktiskt, det är svårt att hitta någonting egentligen som avmaskuliniserar en man, vill jag säga, mer än en sån händelse. Det är ju därför de har den med i berättelsen. Det är så uppenbart att man...
Det värsta är att det drabbar ju också Bobby, som är sån här, ja, nej, lite som mig, en tjock stadsbo som inte direkt tycker om myggor eller forsränning. Han blir liksom nerplockad totalt.
Han är ju den ömkligaste i början, men han blir ju, han steppar ju upp väldigt, alltså, det gör han ju, allt eftersom resans gång går, får man ju säga.
Ja, han håller ju på sig, absolut, speciellt mot, när de diskuterar sin strategi i slutet, så att säga, så märks det att han har blivit en hårdare man mot Ed, utan att säga för mycket. Han har fått lite ballar. Ja.
Så är det. Ja, men alltså man kan se att han blev ju, han gick ju sönder lite. Alltså han blev ju trasig och blev lite förhärdad, så att säga, kan man ju säga.
Ja, men det känns som en livsresa i hela filmen på något sätt. Om man kan se alla möjliga, jag menar, symboliskt såklart, men från pojke, speciellt Bobby då, till man eller något. Det finns många sådana aspekter, och inte bara man-aspekter, utan generell personlig utveckling. Ja. På ett väldigt horribelt vis.
Och det är ju för de här skälen jag det var jag som valde den här filmen. Jag valde den här filmen därför att jag har vuxit upp med den. Det låter lite stört, men jag såg den i ganska tidig år första gången, och då såg jag en film som var, jag tyckte var ohyggligt spännande, och jag tyckte den var obehaglig. Det är ju en slutscen där man kan se en hand i vattnet och såna saker. Ja, ja. Och jag tyckte det var jätteläskigt när jag var 8-9 år. Jag tyckte det var liksom kuslig film, alltså, men jag tyckte den var så spännande redan då, och jag tycker att den har hängt med mig hela livet. Jag har sett den många gånger, och jag ser nya saker ju äldre jag blir liksom. Jag kan se nya kvaliteter, och det måste jag bara säga, det är inte många filmer som liksom man kan säga så om, att man hittar nytt genom hela livet i den liksom. Det, med andra ord, den har väldigt bra kvalitet på många, många sätt helt enkelt.
Vad jag tycker den lyckas med, förutom att den är realistisk, jag satt och tänkte ett tag, om det där händer som det brukar hända i filmen nu, då kommer jag stänga av tv, men det gjorde det inte, för att det är inte sån film. Det är ingen slasher, men vad den kanske främst har i minimalism, den har, man kan måla på den vad man vill liksom. Ja. Budskap, det finns inget uttryckligt budskap, det finns en tydlig historia, men man kan, om du säger, återkomma med den och leva med den. Det finns... Den är, kan... tack vare att det är en ganska enkel historia att filma någonting, så är den långlivad.
Ja, man kan tänka djupt i den, man kan tänka brett i den, man kan tänka ytligt. Man kan tänka lite som man vill i filmen och fortfarande njuta av den. Och det är en egenskap som inte alla filmer kan. Utan i vissa filmer måste du tänka djupt i för att kunna uppskatta dem. Och vissa filmer måste du tänka ytligt i för att kunna uppskatta dem. Men den här filmen har alla egenskaperna. Och det är, tycker jag...
Ja. Den skriver liksom ingenting på näsan. Den är bara... Nej. Man får helt och hållet göra vad man vill, men det har du rätt i.
Och så är den väldigt välspelad. Alltså det är ju väldigt bra skådisar överallt i alla roller. Alltså,
till och med Burt Reynolds, hans första roll tror jag, i någon större film.
Ja, faktiskt. Och den är väldigt bra. Han är ju klockren. Alltså, han känns ju som alltså den perfekta skådespelaren för detta. Jaja. Som är lite tuff liksom på ett sätt som funkar. Och jag menar, och det är inte så att han bara blir en sorglig figur, utan han hjälper ju väldigt mycket till i den här våldtäktsscenen och räddar läget liksom. Det är klart han har ju det i sig att vara väldigt hård också. På riktigt.
Ja, de hade ju en diskussion efteråt vad de skulle göra med en trasslig situation. Jag var ju definitivt på Louis sida i det fallet. I den diskussionen.
Jaja. Så är det ju.
Det var fullt rimligt att göra. Det är lustigt då att den som tycker att de ska, vad ska vi säga, ta den mer upprättstående lagliga vägen, han sluter som ett lik med armen åt fel håll.
Det är också en fantastisk sekvens som jag också minns väldigt väl från barndomen, hur man tyckte det där så knäppt ut och är obehagligt ut, att han ligger liksom där i vattnet och armen fläkt bakom ryggen, vilket är väldigt realistiskt. Jag menar, det gör att han ser ju verkligen ut som en riktig död människa. Jag kommer inte ihåg, jag läste någonstans någon gång hur de gjorde den här scenen, och det var någonting han kunde göra. Jag får med en sak med vad han kunde göra så skådisen, att han kunde dra armen ur led. Men jag kanske minns fel.
Jag satt där också, hade de en lösarm eller fan gjorde de?
Ja, jag har ett jättegammalt svagt minne som kan vara totalt påhittat, men jag tror det är så att han faktiskt kunde dra axeln ur led och de kunde utnyttja det för den här sekvensen. Vilket är fantastiskt, naturligtvis. Alltså, ja. För det gör att det ser så riktigt ut. Alltså...
Men du vet vad?
Ja.
En annan fantastisk sak. I ungefär 45 minuter och 16 sekunder in så ser man Richard Chamberlain spela fisk mitt i floden.
Ja, det just det.
Han dyker upp liksom, han säger till och med hoho, fast det hör man inte.
Nej, det gör man inte.
Han fick inte så mycket betalt för rollen, men han var glad att vara med, vad vi förstår.
Nej, precis. Nu vet jag inte om du la märke till det, men det finns en annan känd skådis i den här filmen också. Och det är i slutscenerna så är han en liten roll, en pytteliten roll. Det är, om du la märke till detta eller har läst om detta. Nej? Nej?
Du får flasha lite dina kunskaper där.
Al Bundy. Alltså han som spelar Al Bundy.
Polisen, tänker du?
Ja, eller? den unge sergeant. Sergeant, eller sån här, som är sån...
ja, men han, då var han unge. Det enda jag tänker på, han är ju gift med fru eller vad han heter.
Ja. Nej, du får ju tänka att det här är ju då 15 år innan, 20 år innan, liksom, inspelningen. Nej, han har väl, säger väl två repliker eller någonting. Så det är liksom inte, det är ingen stor roll alls. Men det är Al Bundy där. Det är en liten rolig detalj.
Men för att återkomma till det minimalistiska, så vi får egentligen inte reda på om allting som de upplever stämmer heller.
Nej, vi får ju inte svar på det här
att de
ja, det är ju så att de är ju, känner ju sig förföljda i skogen hela tiden efter den här incidenten, och vi får aldrig riktigt reda på vem som är vad och ja, alltså vem som egentligen de stöter på och så vidare. Det är mycket människor där som är lite lika varandra och sådana grejer saker, så att det är, och jag gillar den biten att det lämnas lite som ett mysterium faktiskt.
Jag vill lämna även karaktärerna, i synnerhet Ed, apropå den där handen i vattnet, så vi lämnar liksom verkligen, det finns inget slut, det, som jag säger, realistiskt, det bara fortsätter med något skadade människor liksom. Och så är det inmedia bress, fast motsatsen, inmedia slut.
Jag är en sån här människa som vill gärna sätta en femma på den här filmen, men den har ett par detaljer som är lite logiska detaljer som stör mig lite, som gör att jag tycker jättemycket om filmen, men det finns två grejer i filmen som stör mig. Det ena är en scen där det är den här nattscenen filmad vid ett berg. Mm. Den är så evinnerligt fult gjord. Den är filmad med ett konstigt filter som gör, det är ju dagtidsfilmning, det är ju en klassiker att man gör det, filmar dagtid och så ska man få att se natt ut, så lägger man på ett filter så ser det natt ut.
Okay.
Men i det här fallet, jag vet inte vad som har hänt. Det liksom bränner ut bilden och den blir konstig och blå. Det är jättefint.
Ja, jag tänkte på det också. Det är väldigt blå natt faktiskt.
Ja, så det är ju någonting där som måste ha gått fel under inspelningen. För det, så hade det sett ut i alla versioner.
Jag retar mig på den också, för att det kändes där bröt av realismen. Hur i en dag i Helsing 4 klarar av den persen efter persen?
Ja, det är också. Det är en onödig sekvens att han ska behöva klättra upp för det här berget och försöka ta hand om den här personen som han upplever förföljer honom.
Precis, hur liksom?
Ja, den tillför ingenting av värde till filmen, realism eller någonting. De hade kunnat, jag känner att den skulle gjorts om till någonting lite mer enklare. Den är för bara...
Ja, de hade ju kunnat placera dem i en skogsdunge eller någonting. Jag vet inte,
liksom. Ja, visst. Eller bara varför följer längs med stranden på ett annat sätt liksom. Det, ja, nej, det är en bit. Och sen är det en annan logisk aspekt av filmen som stör mig jättemycket. De åker i sådana strömmar och forsar och floder. Det vill säga, det är ganska brant flod, kan man säga så.
Det kan man nog säga.
Ja, du förstår vad jag menar.
Neråt.
Ja, det går väldigt mycket neråt. Det är inte en stilla flytande Amazonflod som inte ändrar så mycket i höjd från en punkt till en annan. Här ändras ju höjden väldigt mycket. Och då ska man ju komma ihåg att den här våldtäktsscen-grejen, den sker i början, och det är ju, nu är vi spoilers igång igen, men de flesta människor har säkert sett som tittar på detta.
Ja.
De begraver ju den ena av de här mountainmännen på platsen. Så att han ska säga var så djupt som man bara kan vara under en sjö. Men jag är ganska säker på att deras resa som fortsätter tar dem åtminstone ett par hundra meter längre ner. Alltså i höjd. Innan
ja, det kan jag förlåta, för det framgår ju rätt tydligt även i början när de får varning att ni ska inte åka på floden av rednecks, som senare visar sig vara hyggliga rednecks. Också en kontrast. Men de hade ju ingen aning vad de höll på med. Det finns en sån aspekt också av filmen att de ger sig ut i naturen, men de är liksom inte i naturen. Så där kan jag förlåta. De tänkte kanske inte på, vad heter det, topologiska kartor just då.
Jag vet att det har alltid stört mig lite grann, för jag har alltid tänkt att hur djupt skulle då vattnet vara allra längst ner? Skulle det vara 3 kilometer djupt vatten eller någonting? Liksom, det blir väldigt så konstigt. Så den biten är inte helt, kanske, tycker jag, så. Alltså, det är ju inte, alltså det vet ju inte, jag handlar inte om en logik i brist i storyn, utan det handlar om en ren filmteknisk grej, att eftersom de skildrar en flod som uppenbarligen är ganska brant i sin fors, så blir det ju liksom konstigt att det plötsligt ska typ vara likvärdig höjdpunkt från där de begravde till där de slutar. Det är det ju inte, det är ju flera hundra meter högre upp, antagligen, så att säga. Och det har jag lite svårt för den grejen.
Framgår det i och för sig aldrig. Det ska ju bli, de säger någonstans mile deep, men jag vet inte hur djupt brukar en damm...
Nej, inte mile deep tror jag inte. Den skulle vara several hundred feet deep, sa de nog. Men det kan jag tänka mig på djupaste punkten. Och det är ju knappast då i början av floden, för det måste ju vara... Där kan det inte bli så djupt. Och det är det kanske i sig det han också visar med den här sekvensen som är allra slutscenen, där han har en mardröm och drömmer om någonting som flyter upp. En hand som dyker upp liksom. Det är ju en sån slutsekvens i filmen där han gör det.
Ja, det menar jag precis. Jag förstår, jag
att det vill säga att det funkade inte att begrava så bra. Det var inte så djupt ner kanske.
Nej, det biter dem i röven också att de försöker skylla på att det händer saker och ting längre upp och så kommer en kanot och flyter i land.
Jag gillar ändå tanken att de faktiskt, du vet, försöker tänka igenom och du vet, och i många filmer så är folk i drivkraften och berättelsen i att folk gör dumma saker och därmed så sker B på grund av att dum människa gjorde någonting och inte tänkte på någonting som en normalbegåvad människa självklart hade tänkt på. Här är det inte så. Här tänker de faktiskt, och vi måste säga så här på grund av att annars kanske vi inte får ihop vår berättelse. Och jag gillar det jättemycket, för det tror jag är så man tänker i sånt här läge, att vi måste bara ha berättelsen sansad här och det måste vara en bra berättelse. Så att den sen inte funkar därför att en kanotbit dyker upp på fel ställe, det är ju lite så, ups, liksom.
Ja, ingen är direkt korkad. De har en del är mindre passade för att vara med om äventyret. Dumma är de inte, ingen av dem.
Nej, jag tycker det är fantastiska, bra karaktärer, skrivna karaktärer och alltihopa sånt. Och det gillar jag jättemycket när man känner att drivkraften inte är att obegriplig dumhet. Det är så dåligt manus när det är på det viset, tycker jag. Och det är
jag ska säga, den här filmen, det är nog den film som absolut under inga omständigheter bör få en uppföljare. Det skulle bara förstöra mig.
Det kommer
den aldrig få. Bobby i hans liv, liksom, det hade varit fel.
Han sitter och svettas över vad som hände uppe i bergen mellan honom och The Mountain.
Nej, den har ett perfekt slut. Jag satt och väntade hela slutet på att det ska hända någonting riktigt så här, The Hills of Ice, men det gjorde det inte. Den bara fortsatte vara en realistisk, om en fruktansvärd resa.
Jag hoppas att det var en positiv överraskning att den inte var en slasherfilm då.
Ja, men den var fan mer spännande. För från och med åtminstone våldtäkten så vet man inte riktigt vad som skulle hända. Man hålls på halster, fast inte på ett hjärt nu kommer ett monster, utan det är liksom spänt i luften på något vis.
Det är spänd hela vägen. Och den är ju en produkt av sin tid, den är ju 70-talsfilm, och jag är ju ett stort fan av 70-talets filmer, därför att i 70-talets filmer så kommer ju den här idealet, nu ska vi skildra någonting och det ska vara väldigt realistiskt, det ska vara småskaligt och det ska vara ändå spännande och intressant och så vidare, och det är därför 70-talet är fyllt av helt fantastiska saker och ting som, ja, alltså, och det man är så bra på framförallt är att skildra, det är den här liksom vardagen och verkligheten, att man bara spelar kanske in med riktiga människor scener och sådana här saker, därför att man vill ha det så genuint som möjligt.
Skulle du säga att nutidens allt mer avancerade utrustningar och stuntmän gör filmerna sämre just därför, för man måste vara minimalistisk på den.
Ja, och
Varje
det, alltså,
liksom design.
det är ju inte, jag tycker inte att titta på en biljakt idag när man ser att biljakten uppenbarligen är gjord med CGI därför att den är helt orealistisk. Det är ju det är som det ger inte mig någonting. Alltså det ger mig, det är ingen adrenalinkänsla alls. Men att titta på en lite äldre film där man vet om man kan lite om den. Det finns ju French Connection är en väldigt känd film där de har en biljaktscen in i New York. Och det är en riktig biljakt in i New York som är fullständigt livsfarlig. Och jag vet också om att de hade inte riktigt berättat vad de skulle göra med den här inspelningen. Det var lite så, här, lite, så att det är, det vet, den är, det är nästan lite illegal, själva inspelningen också. Och det gör det ännu mer stressande att veta att han kör bland de här bropelarna under järnvägsgrejer och sådana saker. Och det går fort, det går jättefort. Visst, med trick, även på den tiden kan man speeda upp så att det ser fortare ut än vad det gör. Men det är jävlar i den helt annan liga av äkta action i 70-talsfilmerna. Därför att det är alltid på riktigt nästan.
Jag ser ju ett värde i att läsa på en film på förhand utan att spoila sig själv. Det är en
Men
konst,
att bara
men kan
veta
absolut
det
vara
när du
värt
ser
det.
en film innan 80-talet, att är det actionscener där och du inte ser uppenbart, åh herregud vad dåliga inklippta grejer, då är det på riktigt. Då är det på riktigt. Och är det inte, naturligtvis är det inte alltid så farligt som det ser ut, men då vet du också om att det är rätt besvärligt att fake, alltså, vet, göra fake, att man måste just speeda upp film och sådana här sekvenser. Alltså nu måste jag hoppa in en annan film från den här samma anda och det är ju en Jacques Tati-film och han står vid en motorväg, det är en fransk komedi, han står vid en motorväg och ska byta däck. Det kör förbi bilar, alltså jättenära, så här fruktansvärt nära kör de och fort förbi, fransk bilkörning du vet. Det går jättefort och, vroom, 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 så här. Och det är, jag blir stressad när jag ser den scenen för jag tänker att där vet man, det fanns inga försäkringsbolag som var inblandade. Det finns ingen säkerhetstänk alls, utan det är bara, ni får inte köra på honom. Ni ska bara köra förbi fort och så ska ni hålla avstånd. Men om han tar ett steg fel så blir han ju överkörd av en bil som kommer kanske i, ja men alltså ändå kanske 70 km i timmen eller någonting. Alltså, det är jättefarliga scener att spela. Du skulle aldrig, aldrig spela in en scen så idag. Aldrig.
Nej, men säkerhetsbältet var väl nästan uppfunnet på den tiden.
Ja, precis.
Det var nog genomsyrande för hela samhället att man var lite mindre så här
Ja, nej, men jag tänker att man
säker.
ska alltid tänka på det när man ser gamla filmer. Titta på actionsekvenserna, titta på stunten man egentligen gör i gamla filmer och bara ha en sak i huvudet. Det här är på riktigt ofta, på ett helt annat sätt än det är idag. Och det gör att även om vi har mycket mer maffigare sekvenser idag, vet, där tåg åker ut för saker och ting och det exploderar planeter, så är det liksom, allt är ju uppenbart fake, liksom på ett helt annat
Ja.
sätt. Och även om det är välgjort så vet man ju om 70-talsfilmerna, alltså herregud, det här är en biljakt och för att kunna spela in den så måste de köra fort genom San Franciscos gator och så vidare. Och de kör in i bilar och du kan inte reglera sånt så jättebra, liksom vad som händer. Det är farligt liksom. Och man brydde sig framförallt inte lika mycket om säkerhet, rent så moralmässigt. Och det är det också som finns där i bakgrunden. Så att, 70-talsfilmer, action och spänning och dramatik, det är alltid, det är underbart att se, tycker jag. Så att, ja.
Men ska vi, jag ser att klockan börjar närma sig
Ja, vi
undergången,
får...
så ska vi säga att jag blev imponerad av den minimalistiska och mångfacetterade film. Jag lär nog se om den faktiskt, om något år när jag har blivit en ny människa.
Ja, precis. Och jag har ju då färgats av nostalgins ögon, så för mig är det här liksom det här är en sån film jag älskar sedan barndomen. Och det gör att jag kan ju inte se på den objektiv naturligtvis. Men så jag sätter en femma på den därför att det är en del av mig, liksom, den här filmen, min
Jo, men
uppväxt.
jag ger nog också 5 band just av 5 för att den var perfekt för vad den var.
Ett
Sannolikt.
väldigt bra hantverk, förutom då
Så
den
är
här
det.
nattsekvensscenen och kanske någonting till. Men det är ett jättebra hantverk, alltså, och spänning och så mycket nyanser och allt. Liksom, så att,
Ja, men jag är speciellt förtjust i att den var så minimalistisk och
ja.
jag kan ta med mig den i flera år framåt och hitta nya saker. Speciellt när jag
Ja,
ser om den.
men så är det. Alltså, när du ser om den så kommer du nog tänka på nya perspektiv. Liksom. Det tror jag nog du gör. Och sen så, det som många, du vet, med sådana här filmer som har väldigt känd musik, som den här filmen har, så brukar det vara så att ja, det är den filmen med den banjo-musiken. Och så tänker folk så, fast ja, jag skulle nästan säga att det är en förbannelse för vissa filmer att de har det, därför att de är bra utan musiken också. Det här är ett typexempel på det, den här filmen. Det här är en jättebra film och hade varit jättebra utan banjo-musiken. Nu blir banjo-musiken en liten cool extra detalj eftersom det är liksom bluegrassen var liksom ny
Ja, men
grej för många.
Att det här klippet när han spelar banjo, en av deltagarna med en något, något inavlad ung man. Det har nog bit i filmen i röven på senare år. Moderna generationen, som jag till exempel. Jag trodde det skulle vara en riktig jävla, ja, lite mer, mycket mer våldtäkt om man säger så. Men det var, den har ju ett rykte nu för tiden. Man måste se den för att alls veta vad man pratar om.
Jajamän. Men så här är det med många filmer. Det finns en film som heter Zorba som kom på 60-talet som utspelar sig på grekiska övärlden. Den har väldigt känd grekisk musik och lite dans och sådana saker. Och det är många människor som bara tänker på Zorba-musiken när de hör den. Men filmen i sig är jättebra. Det är en jättebra film, även utan musiken. Och så här är det med många av de här filmerna som vi känner. Saturday Night Fever, den klassiska discofilmen. Det är en jättebra film om ungdomar. Och så. Musiken är ju det som gör den så känd. Men själva filmen, även utan musiken, är en väldigt bra film. Alltså, det finns gott om sådana här exempel där musiken kan vara en belastning för filmens status som en bra film på egen hand, så att säga. Så att, ja.
Men då får vi lägga till Zorba då, helt enkelt. Jag har också hört, inte musiken så mycket, men jag har hört att det är grekiskt och det är passionerat, det är typ allt jag vet.
Alltså, Anthony Quinn är ju den mest grekiska man som någonsin existerat, liksom. Så att det är ju, och då har han inte någon som helst grekisk i sig alls, men han är... Men jag har bara hört att greker älskar honom i den här filmen. Alltså, bara positiva lovord, och det förstår jag. För jag menar, alltså, denna glöd han har i den filmen, vilket han är, spelar ju egentligen en liten svinig man, men han är så otroligt bra. Liksom.
Kan du bli en sugen på scenen?
Den kan man ju nog säga att vi kommer återkomma till, för det var länge sedan jag såg den. Jag skulle faktiskt vilja se om den. Det är en ganska mörk film på många sätt, men den är riktigt bra också.
Skulle du säga att den har lite samma vibbar som en film vi såg nyss? Filmen innan den här, om man säger.
Nej, du menar Svart katt, vit katt?
Ja.
Nej, 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 nej. Oh nej, den är ett drama. Det är ett seriöst drama, Zorba. Som inte har... Den har bara en del udda små sekvenser som är lite udda. Men nej, nej. Zorba är ett seriöst drama om en engelsman som ska åka till sin ö där han har ärvt, är det en gruva han ärvt eller någonting, eller någonting. Och sen så stöter han på Zorba då, som den här greken heter, som hjälper honom. Han är en sån fixare som bara fixar allting. Ja, okay. Sådana saker. Och sen så är det lite kärlekshistoria på ön och sånt, och drama och med lokalborna och sådana saker. Nej, nej. Det är absolut inte som den filmen. Så att, nej.
Ja, nej, men nu får vi nog, jag läser nu avbryta det, men nu ser jag att klockan är...
Vi tickar ner sakta. Så att, men vi får väl tacka för oss då att...
Ja, jag får tacka för filmen. Jag hade aldrig sett den. Jag hade nog haft kvar den här nidbilden av Ben Down Boy, It's Raping Time, liksom, som den jag visste om filmen. Men nu vet jag att det är en bra film också.
Och nu vet du när jag säger att du ska se 70-talsfilmer att det lyd, för det kan vara bra, liksom. Ja. Protesterande, just bend over, boy.
Liksom.
Ja,
precis.
Ja. Nej, men vi tackar för oss, och så återkommer vi om cirka en vecka igen med ett nytt avsnitt, helt enkelt.
Vad det blir då, det vet jag inte riktigt. Det ligger på
det
mig.
Blir väl en bok. Det blir
någon
bok,
va? Ja, det blir någonting läst. Man kan läsa i vart fall, oavsett oklart vad det är.
Vi går tillbaka till våra rötter, egentligen. Ja, men då säger vi så. Tack för oss.
Tack för det.